Nu går in på den andra föreläsningen över ämnet Israel och Jesus Kristus. Vi har ju redan tidigare gång på gång kommit in på också detta ämne. Det är ju oundvikligt när man talar om det sanna Israel. Låt mig säga att jag ska försöka bli lite kortare den här gången så att vi får tid för frågor. Efter den här föreläsningen. Så ni kan fråga om det är någonting i anslutning till föreläsningarna. Eller till de bibelord jag citerat. Översättningsfrågor eller vad det kan vara. Låt oss allra först minnas detta Jesu ord. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Jesus Kristus är profetians fullbordan, profetians uppfyllelse. All fullbordan hör på ett eller annat sätt samman med Jesus Kristus. Han är inte ute i periferin, ute i marginalen. Han står i centrum. Han är baneret för folken. Han är profetiornas fullbordan. Vi kan inte gå in på en längre förklaring av vad som menas med fullbordan. Hur mycket som innefattas i detta. Låt oss bara nämna detta, att han fullbordar lagens krav. Han har de gärningar, det liv, den gudsfruktan, den tro som är den sanna gudsfruktan. Den som inte sker av tvång, utan den som kommer av sig självt, frivilligt. Det fullkomliga livet, det som är harmoni med Guds vilja och lag i varje avseende. Och hans liv, hans gärningar är vår egendom. Vi har tagit emot hans gärningar som våra egna genom tro. Kristus är fullbordan, uppfyllelsen också i den meningen att han fullbordar skrifternas vittnesbörd. Skriften handlar ytterst om Jesus Kristus. Jesus säger detta om och om igen. Ni läser skrifterna, ni rannsakar skrifterna och menar er i dem hava evigt liv. Och det är ju rätt, för att skrifterna handlar ju om det eviga livet. De handlar ju om Kristus som är vårt liv, vårt eviga liv. Men mig tror ni inte. Det vill säga, de är blinda för vad skriften egentligen handlar om. Mose har skrivit om mig, säger han. Trodde ni skrifterna så skulle ni tro mig, ty om mig har det skrivit. Och ni minns alla dessa ställen vi nämnde om förra året, där Jesus hänvisar till skriften som bevis för vem han är och vad han ska uträtta. När han vandrar med de vilsna Emmauslärjungarna efter sin uppståndelse, så börjar han inte med en rad nya förklaringar för att förklara, utan han hänvisar till skrifterna. Vad som är skrivet i begynnelsen av Mose och profeterna och vad som står i psalmernas bok. Hur tröghjärtade är ni inte till att förstå allt vad som är skrivet? Och det handlar om honom ytterst. I en av saltarsalmerna står det: i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Det är därför det är så allvarligt när man tar Guds rike bort ifrån Kristus och hans uppfyllelse. När man i sina tankar bygger upp ett annat sorts Guds rike, ett yttre Guds rike vid sidan av Kristus. Nej, Guds rike, det är ordet om Kristus och hans verk. Och där syndernas förlåtelse är, där är hans rike. Man kan ju säga om profetian att den är en beskrivning av Kristus och hans verk. Och hur är det möjligt? Jo, man ser redan i förväg det som kommer att ske. Det var alltså inte bara apostlarna som var ögonvittnen till Jesu handlingar och ord och verk, utan också profeterna, ty de hade fått se det med sina ögon och höra det med sina öron i uppenbarelsen. De fick skåda det i förväg. När Jesaja får skåda Jesu lidande och död och uppståndelse, så beskriver han ju det som någonting han redan har sett, fastän han skriver det 700 år innan det har skett inför andra människors ögon. Han säger inte Messias skall bli genomborrad. Messias kommer att lida för våra överträdelsers skull. Utan han säger han var genomborrad. Genom hans sår blev det botat för oss. Och varför? Jo, han har redan sett den. Vi förstår hur falsk den moderna teologin är när man säger att Jesus försökte anpassa sig efter profetiornas ord så att folk skulle tro att de handlade om honom. Han försökte ge sken av att han var den som texten handlade om. Och därför så tittade han efter i bokrullarna, vad står det där att jag skulle säga nu? Jo visst, det står ju att jag ska be och få någonting att dricka, jag törstar. Och så står det att de gav honom galla att dricka, ättika i hans törst. Ja, då försöker Jesus att arrangera det så att det ska spela in. Tänk så falskt. Istället är det ju så att profeten har ju sett vad som verkligen hände med Jesus på korset. Och så beskriver han det. Han var närvarande. Han var närvarande i synen, i uppenbarelsen, redan långt i förväg. Och det är detta som profeterna såg om Jesus och hans försoning, som de talar om när de talar om Sions berg som ska bli det högsta av alla berg. När de talar om öknen som blommar. De hade sett också hur en rest trodde och tog emot. De hade sett en liten lärjungaskara av judar som gick ut i världen. Och de hade sett hur hedningar av alla folkslag genom deras vittnesbörd kom till tro. En sak som vi inte tidigare har nämnt så mycket är att Jesus själv framträder som det sanna Israel. I och med att det sanna Israel inte kan existera utan honom, inte finns utan att vara inlemmat i honom. När det står om det gamla Israel att det svek, så står det om Jesus att han icke svek. Inget svek fanns i hans mun. När det gamla Israel frestades, så föll det. Också Jesus får som det sanna Israel bli frestat. Också han är i öknen. Men han består provet. Han föll icke. Israel kallas av profeten som Guds son. Ty den som är beroende av Gud, har sitt liv från Gud, är ju Guds son. Men Jesus är Guds sanna son. Ingen synd finns hos honom, och han är Guds verklige son. Det är förklaringen till att ordet i Hosea 11:1 om Israel: ut ur Egypten kallade jag min son, också i sin fullhet har fullbordan på Jesus, när han kommer också ut ur Egypten sedan han hade förts dit ner undan Herodes. det sargade Israel skulle bli friskt och stå upp på tredje dagen, sa profeten Hosea i kapitel 6, vers 2. Israel skulle stå upp. Han skall om två dagar åter göra oss helbrägda. Ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför honom. Israel stod upp på tredje dagen. Jesus uppväcktes på den tredje dagen. Han som var sargad för våra missgärningars skull, han stod därmed upp. Och vi sa ju förut, därmed är Guds rike, det sanna Israel är där. Först skulle han lida mycket och dö. Och vi har redan talat om hur ordet Guds rike i Nya testamentet aldrig används som ett yttre jordiskt tusenårsrike. Aldrig används om en stat, en teokrati, i stil med gamla förbundets teokrati, utan används som trons folk, om de som förtröstar på evangelium. Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt, sa Jesus till judarna. Rikets barn ska bli utkastade i mörkret där utanför. Men hedningar från öster och väster ska sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob i Guds rike. Liknelsen om vingården rekapitulerar hela Israels historia. Och vi kanske ska se på denna liknelse. Den finns ju både hos Matteus och Markus. Kanske kan slå upp Matteus 21 kapitel. Av gamla testamentets profeter vet vi ju att vingården är en bild för Guds rike, Guds Israel. Ni minns säkert vingårdssången i Jesajas 5 kapitel. Sången om min vän som hade en vingård som Herren själv rensade, men likväl bar den vilddruvor. Och Jesus anknyter till detta och berättar nu om sin vingård. Matteus 21 från vers 33. Hör nu en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, och han satte stängsel omkring den och högg ut ett träskar där inne och byggde ett vakttorn. Därefter lejde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan frukttiden nalkade sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog och fatt på hans tjänare. En misshandlade det, en annan dräpte det, en tredje stenade det. Åter sände han åt stad andra tjänare, flera än det förra, men det gjorde med dem samma lunda. Slutligen sände han till dem sin son, ty han tänkte, det skola väl hava för syn för min son. Men när vingårdsmännen fingo se hans son, sade de till varandra, denne är arvingen. Kom, låt oss dräpa honom, så får vi hans arv. Och det tog och fatt på honom och förde honom ut ur vingården och dräpte honom. Detta rekapitulerar Israels historia. Profeten Jeremia sa, tätt och ofta har jag sänt till eder mina tjänare profeterna, men ni ville inte höra. Gång på gång kände Gud tjänare till sitt folk och till folkets vingårdsmän, dess ledare. Men man ville inte lyssna. Man tog fast dem och man dräpte dem. Och så gick hela folkets historia mer och mer utför. Och i allra sista stund, till sist, så kommer sonen själv. Och där är kort tid kvar för det yttre folket. År 70 jämnas, som vi sa, Jerusalem med marken, så som också sonen förutsa. Han som var arvingen själv kommer. De ska väl ändå ha försyn för min son. men de dräper sonen. De för honom utanför vingården. Utanför stadsmuren blir han korsfäst bland ogärningsmän. Det är en skildring av Israels folk efter köttet. Och så kommer då fortsättningen. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med de vingårdsmännen? Det svarade honom. Och så här får de som blir dömda själva uttala domen. Vi kanske minns att Gud ofta låter det bli så. David fick uttala domen över sig själv när han fick höra liknelsen av profeten om den som hade tagit den enda mannens enda lam. Den mannen måste dö. Profeten säger då, du är den mannen. Han dömde sig själv. Och vi har flera sådana exempel. Och här säger de som lyssnar, de svarar på frågan vad vingårdens herre ska göra. Eftersom det har varit illa gjort, ska han illa förgöra dem. Och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som giver honom frukten när tiden därtill är inne. Ja. Så skulle det bli. Riket skulle tas ifrån dem. Vingården skulle tas ifrån dem. Jesus sa det till dem. Ja, så är det. Har ni aldrig läst skrifterna? Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta och underbar är den i våra ögon. Sonen som dödades utanför gamla testamentets Israel, utanför vingården, är hörnstenen i det sanna Israel. Vers 43. Därför säger jag er att Guds rike ska tagas ifrån er och givas åt ett folk som bär dess frukt. Så gör Jesus det mycket klart för judarna hur det förhåller sig. Och vi ser återigen den fulla harmonin mellan Jesus och Paulus och Petrus och Hosea och Amos och Jesaja och Mose. Samma vittnesbörd om vad som är det sanna Israel. Publikaner och skökor skall förr gå in i Guds rike än ni. Ett påstående som var en skymf mot judarna enligt deras egen mening och som gjorde att de ville döda honom. Fariseerna frågade honom mer än en gång vad som menas med Guds rike och när det ska komma. Och Jesus svarar ju då, Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Inte heller ska man kunna säga sig, här är det eller där är det, ty se, Guds rike är invärtes i er. Lukas 17, 20 och 21. Och vid ett annat tillfälle säger han, menar ni att jag har kommit för att skaffa frid på jorden? Menar ni att jag har kommit för att upprätta ett gudsrike såsom en yttre fridsstat? Nej, därtill är jag inte sänd. Nej, säger jag er, fast mer söndring. Jag har icke kommit för att kasta ut frid på jorden utan svärd. Och så skildrar han ju vad som sker bland människor. Somliga tror, andra tror icke. Och de som icke tror kommer att hata och förfölja den lilla flocken som tror. Ja, det blir fiendskap och söndring inte bara mellan olika folk. Det blir fiendskap inom samma familj och inom samma släkt. Berättar han ju. Så är det. Det blir inte en yttre frid, men hans rike, det vill säga lemmarna i hans kropp, de har frid. De har frid med Gud. De tillhör fridsförbundet. Jag ska inte upprepa alla de ställen som klargör att ordet om riket är detsamma som Guds nåds evangelium. Låt mig bara citera Matteus 13:19. När någon hör ordet om riket mycket men inte förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Ordet om riket såddes i hans hjärta, men om man inte förstår det, om man inte tar emot det, så kommer den onde och river bort det. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, säger Jesus, och sedan ska änden komma. Evangelium ska predikas för alla nationer, och så ska änden komma. Och Jesus säger, Lukas 12:32, frukta inte, du lilla jord, ty det har behagat er fader att ge er riket. De har riket. Den lilla jorden, de som tror på honom, de väntar inte på att riket ska komma. De har det redan. Det är invärtes hos dem. De väntar inte på fridsriket, det är redan där. De har frid med Gud. Paulus säger när han möter ledarna i Efesus sista gången, Apostlagärningarna 20, det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus, det är detta, att vittna om Guds nåds evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer skall få se mitt ansikte, ni alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket. Vad var det Paulus predikade? Var det en massa föreställningar om ett jordiskt yttre tusenårsrike? Nej, han predikade, säger han, Guds nåds evangelium. Aposteln Paulus använder gång på gång ordet riket om evangelium. När han predikar evangelium, då predikar han om riket, säger han. Och vi kan påminna om hur apostlagärningarna slutar. Ni minns ju att fullbordan skulle först predikas för judarna efter kött. De skulle nu få höra att skrifterna hade gått i fullbordan. Riket hade kommit. Först skulle Jesus lida mycket och dö. Riket var alltså nära. Här är det. Och när Jesus, när Paulus söker omvända judarna, så hänvisar han ju till skriften, vad skrifterna har sagt. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 28 från den 23 versen. Sedan utsatte det en viss dag för honom, och på den kom och ännu flera till honom i hans härberge. Då vittnade han för dem om Guds rike. Han talade om Guds rike. Och utlade vad därtill hör. Och försökte att övertyga dem i fråga om Jesus. Med bevis både ur Mose lag och ur profeterna. Till Mose lag och profeterna vittnar ju om Jesus och hans rike. Därmed höll han på från morgonen ända till aftonen. Ni vet, han gjorde ju så på plats efter plats. På några ställen trodde man och sa kom tillbaka nästa söndag. På andra platser visade man bort honom och tog fram stenar. Bort med den mannen. I Berea tog man emot honom. Det står att man där var ädlare till sinnes. Man rannsakade skrifterna för att se om det förhöll sig så som Paulus sa. Och många trodde, kom till tro. Men på andra ställen visade man bort honom och talade illa om riket, om den vägen. Och då fortsatte inte Paulus i gemenskap med synagogan. Han torkade av stoftet från sina fötter, gick därifrån. Han öppnade filial vägg i vägg på ett ställe. På ett annat ställe i Efesus avskilde han lärjungarna till en annan sal, Tyrannus lärosal, och där samlades man. När man motsade Guds ord och inte ville lyssna, gick han därifrån. Och här i Rom, det sista som berättas om Paulus är nu detta. Han höll på från morgonen ända till aftonen. Och somliga lät att övertyga sig av det som han sade, men andra trodde icke. Och då de icke kunde komma överens med varandra, gingo de sin väg, då lämnar Paulus dem. Och därvid sade Paulus allenas detta ord. Vad var hans avskedsord innan skilsmässan kom, när de avvisade ordet om riket? Jo, avskedsorden lyder så här: rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja till edra fäder. Och så citerar han det klassiska stället i Jesaja 6, vers 9 och 10, som handlar om förstockelsen. Gå och stad, står det ju i Jesaja 6, och säg till detta folk: med hörande öron skolen ni höra och dock alls inte förstå. Med seende ögon skolen ni se och dock alls inte förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med ögonen höra det illa, och med sina ögon hava det, och sina ögon hava det tillslutit, så att det icke än, så att det icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig. Och så säger Paulus efter detta citat, det vill säga: ni är förstockade. Evangelium har predikats för er för att fullborda denna förstockelse. Det må ni därför veta, till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd. Det skola och akta därpå. Alltså, först går fullbordan, vittnesbördet om fullbordan, till judarna, för att kvarlevan, den rest som är utvald, utkårad, ska få höra och tro. Somliga trodde, några trodde, en rest trodde, och så ska det fortsätta in till tidens slut. Men de flesta är förstockade och förstockas, och så går vittnesbördet vidare till hedningarna. De skola och akta därpå. Och så står det när han har lämnat judarna, de två sista verserna: i två hela år bodde han sedan kvar i en bostad som han själv hade hyrt, och alla som kom till honom tog han emot. Och han predikade, vad predikade han då? Om Guds rike. Och vi ser det, Guds rike, det är inga spekulationer om en yttre gudsstat, utan det är Jesus Kristus och syndernas förlåtelse. Han undervisade om Herren Jesus Kristus med all frimodighet, utan att någon hindrade honom där i. Och om ni vill veta hur hans undervisning lydde, undervisningen om Herren Jesus Kristus, så läs hans brev. Vi har 13 brev från hans hand i Nya testamentet, och där får du se vad undervisningen om Guds rike innehöll. Vi har tidigare påpekat att församlingen, det sanna Israel, är ett Guds tempel, och det påpekar ju apostlarna om och om i anslutning till Jesu ord. Vi är ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: jag ska bo i dem och vandra ibland dem, jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Alltså, vad Gud sa i tredje Mosebok 26, vers 11 och 12, handlar icke om en yttre Guds stat. Det handlar om det Guds rike som är upprättat i och med Kristi uppståndelsen. De som tror på honom är stenar, levande stenar i Guds levande tempel. Orden: jag ska bo i dem och vandra ibland dem, jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk, 3 Mosebok 26, 11, 12, går där i fullbordan. Och så säger aposteln: alltså, när det är så att ni är detta heliga tempel, gå därför utifrån dem och skiljen eder ifrån dem. Andra Korintherbrevet 6:17. Det vill säga, just det som Gamla testamentet om och om igen påpekade: att de troende icke fick låta den främmande läran och de främmande lärorna finnas ibland sig, så ska det också vara i nya förbundet. I vilken gemenskap har Kristus med Beliar? Templet, vi är ju ett tempel, och tempel får inte vanhelgas. Och om vi låter så bara en enda av våra bröder i sin bekännelse avvika från Guds ord, tolererar att han i sin lära och sitt vittnesbörd i ord och handling motsäger Gud, motsäger Herren och hans ord, vad händer då? Då vanhelgas templet, säger aposteln. Det är detsamma som att låta avgudadyrkan finnas i det tempel där endast den rätte sanne guden skall dyrkas. Till där man låter människotankar, om det så bara är en enda lära i strid med Guds ord, öppet föras fram, så vanhelgas templet. Det fördärvas av Beliar och hans barn, av falska lärare och falska bekännare. Det som är dolt, den hemliga synden, den kan församlingen aldrig se och ställa utanför. Och är inte heller befalld att göra det. Inte se in i hjärtarna, för det kan vi inte. Men det som är öppet. Och vad är öppet? Det vi kan pröva och det vi ska pröva. Pröva andarna. Det är deras frukt. Det vill säga inte det som är i hjärtat, utan det som kommer ut ur hjärtat. Vad lär de? Vad bekänner de i ord och i handling? Deras ord och deras handlingar vittnar om deras tro. Och motsäger man Guds ord, vänder man Guds ord på någon punkt i något stycke ryggen, vill man inte vända tillbaka till ordet när man blir upplyst om det rätta förhållandet, blir förmanad och undervisad och varnad, när församlingen först enskilt och sedan två och sedan dess helhet har visat hur det är, men man ändå står emot sanningen, då får man icke förbliva i brödragemenskapens gemenskap. Och detta för att den felande om möjligt ska räddas. För att han ska förstå hur allvarligt det är att stå emot Gud och hans ord. Att ställa honom utanför lagens predikan, så att han ska vända om till Herren och hans nåd. Den förmenta kärleksfullheten att låta falska lärare stå kvar i kyrkosamfunden, vilket ju får ske snart sagt överallt i världen, är icke kärleksfullt. Till hur ska då de falska lärarna förstå den fara de står i, när inte ens de kristtrogna tar vara på Guds ord, utan låter det vara? Då tänker dessa lärare, det är inte så farligt. Själens hälsa riskeras icke. Så är det både på Jesu tid och senare en spänning mellan det yttre Israel och det sanna Israel, mellan den yttre församlingen och Guds barn. I gamla förbundets tid såg vi att välsignelsen var bunden till det yttre Israel. Men den ordningen tjänade ut, och det kom en tid när skiljemuren var nedriven. När det inte var frågan om ett visst berg för gudstyrkan, när det varken är på detta berg eller i Jerusalem, utan där den rätta gudstjänsten sker i anda och sanning. Och då i nya förbundets tid skall Guds församling ha sin yttre gemenskap så ordnad att i den yttre kyrkan, den yttre brödra gemenskapen, brödernas väl och ve, brödernas väl alltid befrämjas. Allt det som skadar sanningen och Guds ord inte tolereras. Guds ord ska råda där. Om någon talar så talar han enligt Guds ord. Alla ska lära och vittna i enhet med sanningen. Men vi vet att det finns svaghet och synd. Och när det kommer, och det kommer alltid, och Gud prövar genom att låta falska lärare uppstå, då ska det visa sig om församlingen tror, om församlingen står fast. Ty då skall den omedelbart avslöja det falska och förmana och söka rätta till, precis som Herren har sagt. Och när man inte vill lyssna till förmaningen, då måste de ställas utanför församlingen. I Gamla testamentets tid betydde det att de dödades, de skulle stenas. Ty utanför församlingen var ju utanför landet. Antingen blev man deporterad bort från landet, från nationen, eller man stenades. Men i Nya testamentets tid är icke stat och kyrka sammanbundet. Där får alltså inte kyrkotukten ske med statliga medel, med yttre våld, med stenar och knivar, utan där sker bestraffningen med Guds ord. Och de som icke vill lyssna till Guds ord, de ställs utanför församlingens gemenskap, utanför brödragemenskapen. När det inte sker, då vanhelgas templet, säger aposteln. Då fördärvas det av Beliar och hans barn. Vi ska nämna slutligen ett ställe till. Jesus talar ju direkt till oss, inte bara i evangelierna. Han talar direkt till kyrkan, till det sanna Israel, till församlingarna, också de yttre gemenskaperna, i Uppenbarelseboken 2 och 3. Till de sju församlingarna i mindre Asien. De som tror på honom regerar med honom som konungar och präster, står det. Ty de är ett konungadöme med honom. Kristus är huvudet. Jesus är mitt ibland dem. Det står att han går mitt bland ljusstakarna, och ljusstakarna är en bild för församlingarna. Och han har ju själv sagt, där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Men vad har Jesus att säga dessa församlingar bland annat? Jo, att förmana dem att icke den falska läran får finnas ibland dem. Att inte nikolaiternas lära får tolereras, eller att Jezabels lära får finnas där och dess trohet blir prövad. Församlingen manas, gör bättring, vänd om. I annat fall ska jag flytta ljusstaken. Det vill säga, ni kommer att finnas kvar som en yttre församling, men jag har lämnat denna gemenskap. Nu sätter vi punkt där, tror jag, för att ge tillfälle till frågor. Och de frågor som inte jag kan svara på, de ska jag, I will pass over to Dr. Becker. De skickar vidare till professor Becker. Det är ju bekvämt så. Vi har nu talat om det här ämnet i fem lektioner. Och jag sa igår kväll att ni bör skriva upp frågorna så att ni inte glömmer dem. Och nu hoppas jag att ni kan ta fram frågor om det finns några. Ni är väl inte så hungriga än, utan vi har en liten stund på oss. Så ordet är fritt. Allt är glast som ska bli omvänt. Och denna rest blir omvänd allt eftersom evangelium predikas. Det kommer en då, eller två då, eller fem då. Och då måste denna nation, denna, just detta yttre släkte finnas där. Och samtidigt som det kommer in några från Israel efter köttet, så kommer det också in hedningar och tar deras plats, kunde man säga, deras som är förhärdade, som är torra grenar. Paulus säger ju att hedningarna genom tron ympas in i olivträdet. Och så går löftena i fullbordan, så blir hela Israel frälst. Jag ska inte föregripa professor Bäckers föreläsning. Jag gissar att han kommer att behandla Romarbrevet 9-11 och visa på hur grovt det har missförstått när man har läst in i slutet på kapitel 11 att det en gång ska komma en allmän omvändelse av judarna, av Israel, vid tidens slut. De går direkt i strid med hela skriftens tydliga ord, som vi har försökt att visa gång på gång här, utan endast en rest, endast en kvarleva ska bli omvänd. Men Gud har icke glömt sina löften och sitt verk och vad han har gjort med fäderna, och det är genom judarna som Messias har kommit till oss, som de heliga profetrullarna och apostoliska skrifterna har kommit till oss. Och han vill att alla människor ska bli frälsta, och han vill att evangelium ska predikas för alla folk. Och det var fel av den romerska församlingen att tro att nu var alla israeliter förstockade, så de ska vi inte predika för, de ska vi nu ställa åt sidan. Paulus hade ju lämnat dem. Han var hos dem i Rom, men de stod emot, och han lämnade dem och gick till hedningarna. Men det betydde att de som där förkastade honom, de lämnade han. Men när man får tillfälle att möta andra, så ska vittnesbördet räckas också till dem. Och Paulus säger ju själv, om bara så en kunde omvändas av mina bröder efter köttet, eller några få, så önskar han att själv bli utstruken ur livets bok, för att de om möjligt kunde räddas. Samma iver skulle vi alltså ha för alla folk, men också för judarna efter köttet. Men något löfte om en allmän omvändelse av judarna i endtiden är ett grovt missförstånd av de heliga skrifterna. Men det ska jag låta professor Bäcker utforma tydligare för oss utifrån texterna. I den gamle pakt var det en teokrati. Och så är det inte längre, en yttre teokrati. Guds rike är inte längre bundet till en bestämd ras eller en bestämt land eller en bestämd stam, utan detta är förgånget, som vi läser så tydligt i Hebreerbrevet. Och den yttre stat som finns idag i Israel, det är ju inte heller någon teokrati. Det är inte en stat där Gud och hans ord råder, där man ärar Kristus. Och som ni vet kan man icke dyrka Gud. Men det är så tydligt sagt i Guds ord, så ingen bibeltrogen kan ju tveka om svaret. Den som icke ärar sonen, han ärar icke heller fadern. Den som icke ärar sonen, ärar icke heller fadern. Det finns bara en Gud, fadern, sonen och den helige ande. Men den är inte ny i vår tid. Ni vet, det finns en rad olika läror här, vad som ska ske i endtiden. Att först ska det 7 år före tusenårsriket komma den stora vedermödan, och förmodligen i början på den stora vedermödan så ska alla troende ryckas upp i luften och regera osynligt med Kristus. Och sen så kommer då efter 7 år tusenårsrike, och då kommer eventuellt att alla judar att omvända sig, och det blir ett yttre rike där Jesus regerar i det yttre Jerusalem, allt det här. Det är särskilt de så kallade dispensationalists som har utformat det här, Darbyisterna och andra. Det finns en engelsk bibel som heter The Scofield Reference Bible, som har hela detta schema med de sju förbunden, the seven dispensations, och en rad mycket märkliga saker. Det är delvis nytt, men det mesta är hämtat från gamla, urgamla judiska drömmar som fanns också på Jesu tid, när man ville göra Jesus till en jordisk konung. När man sa ingalunda herre ska du lida och dö, utan han skulle upprätta ett jordiskt tusenårsrike. Och dessa drömmar finns alltid och kommer alltid att finnas, därför att det ligger i den naturliga människans egen natur. Intressant. En dag så kommer FN att lyckas och det blir frid på jorden, och det blir frid mellan Brezhnev och Carter, och det ska inte bli det och det ska inte bli det. Men skriften lär någonting annat. Sådana drömmar är svärmeri. Vi har mycket fastare hopp. Vi har riket redan nu. Och som vi har sagt förut, mitt under vedermöda och betryck, som inte bara varar i 7 år, men det är för oss en liten tid och hela evigheten, så lever vi och regerar med Kristus. Och vi har evigt liv redan nu. Det är någonting som vi inte bara ska få, utan vi har det. Vi har ett hopp som vi kan glädjas över. Vi har frid. Vi tillhör tusenårsriket redan nu. Men dessa tankegångar som blev vanliga igen på 1800-talets mitt och senare, de kommer nu mer och mer in också utanför Amerika, in i Norge och Sverige och Danmark och Finland. Det blir vanligare och vanligare. En av de populäraste böckerna i Amerika idag är en bok som heter den stora planeten jorden. Ja, den finns förmodligen översatt till norska också. Skulle inte förvåna mig. Gör den det? Jag tror den finns översatt till svenska i alla fall. Och den berättar om det så kallade hemliga uppryckandet. Vet ni vad det är för någonting? The Rapture. Där man alltså misstolkar Pauli ord till Thessalonikerna om att de som hinner att dö innan Kristus kommer tillbaka till domens dag, att de på något vis inte skulle få vara med då och glädja sig vid Kristi återkomst. Jo, de ska uppväckas först. Och sen ska de som lever då, i denna dag, också ryckas upp. Och det handlar inte om någon hemlig uppryckande som inte ska märkas. I den där populära boken, den har väl sålts i flera miljoner exemplar i Amerika, så berättas det om detta hemliga. Berättas om de sitter i ett flygplan över Atlanten, och så plötsligt tittar man så åt sidan, så fattas den kamraten där. Och sen upptäcker man av 5 flygvärdinnor så är det bara 2 som går omkring där. Och så tittar man in i cockpit och där fattas piloten bland annat. Och det är tåg som rusar fram och plötsligt är chauffören borta och hemlig. Vilka fantasier. Det står ju i brevet till Thessalonikerna att basunen ljuder kraftigt. Det ska höras ordentligt. Det är inte något smygande och något hemligt. Men man bygger upp alla möjliga system. Och om ni vill få en noggrannare utläggning av detta och av hela uppenbarelseboken, så vill jag rekommendera den kurs över uppenbarelseboken som professor Becker höll förra denna vecka i Uppsala, måndag, tisdag, onsdag. Den finns inspelad på kassett, och de som vill ha den kan säga till mig här, så ska jag skriva upp era namn, så ska vi försöka skicka den till er så fort vi hinner kopiera. Där får ni en grundlig och klarläggande utläggning av uppenbarelseboken. Jag vill själv vittna om att jag ibland har fallit in i det tänkande som många är inne i, att uppenbarelseboken är en sluten bok, en dunkel bok, därför att det är ju så mycket påståenden om vad det betyder. En säger si och en säger så, så man ger upp och man lägger boken åt sidan. Och när vi nu plötsligt fick läsa och se vad som står och låta skrift förklara skrift, texten själv förklara vad som står, så ser man ju att boken är öppen. Boken är som allt Guds ord, tydligt och klart. Och jag rekommenderar verkligen att ni lyssnar på dessa föreläsningar. De som kan engelska får höra det 2 gånger, för att professor Becker säger en mening och så översätter jag. Och de som inte kan engelska kanske kan förstå min svenska. Så Det blir 7 kassetter. Jag tror man kan få dem för 120 kronor någonting. 7 kassetter fulla med undervisning fram och bak. Jag tror det är viktigt att vi vänder tillbaka till Guds klara ord och låter vårt hopp och våra förväntningar vila på vad som står, vad som skriften säger, och så att vi inte bygger på spekulationer och människotankar. Allt sådant är ovisst, men Guds ord är visst. Vi har nu.